Vice. Nu är klockan 12:05. Trädgårdsdags idag direkt från alnängarnas koloniområde.
Ja, god middag och väl mött till Alnängarnas koloniområde som ligger i Örebro. Inte precis i centrum förstås, men en liten bit i utkanten. Och här är jättefint. Om ni visste vad fint här är. Och jag tror att man kan besöka området också. Och det ska man göra om man är trädgårdsintresserad. Det var alldeles väldigt vad fint det är. Vi har ju varit på många kolonistugområden, men vi får väl fråga Lars-Erik Samuelsson som också finns här om inte det här är bland det bättre vi har sett. Ni vet att jag kan ju inte bedöma sånt. Och här är det gott om kolonister. Sitter här på dansbanan och så står runt omkring och flaggan vajar. Och här utanför är det lite stånd med diverse saker för det är sommarfest. Och en sommarfest måste vi naturligtvis besöka och sända trädgårdsdags ifrån. Och så ska vi berätta lite grann om hur det ser ut här. Och ni vet väl, ni som lyssnar nu, vad en koloniträdgård är. Det är en gammal historia. Inte så att det är gammalt här, utan principen och idén, den är ju jättegammal nu. Och har historiskt värde. Och en gång i tiden så odlade man så här därför att man behövde. Man är fattig, var fattig. Idag är det inte så, utan nu är man rik. Nu har man de här trädgårdarna och det är jättefint. Ja, nu har jag hållit ett litet tal och då måste vi väl be Lars-Erik.
Ja, vad härligt det var här. Vad fint, jag har gått runt här i koloniträdgården och njutit av vad jag har sett. Många välskötta, oerhört välskötta och fina trädgårdar med ett rikhaltigt växtmaterial. Och sen en sak som förvånade mig lite grann, det var det att det var så mycket åldriga fruktträd här. För om jag känner marken rätt eller trakten rätt så måste det vara ganska mycket lera i botten här. Och det är ju inte precis miljö för äppelträd. Men här var de förhållandevis fina och åldriga. Man ska vara rädd om gamla åldriga träd även om de växer i koloniträdgårdar. Jo då, och sen är ju så med koloniträdgårdar att där odlar man för trivsel och för nöjes skull alltså. Och det är ju det som gör det hela så oerhört positivt att dels vara här och dels bruka de trädgårdar man har. Det är en fin och härlig miljö att vara i.
Hur var det med skönheten? Jag trodde du skulle säga att det här var det vackraste du sett, men det var det inte.
Ja, jag har ju sett mycket vackert, men frågan är om inte detta tangerar det bästa jag har sett någon gång, kanske. Mm. Det är oerhört fint här.
Och ändå har det varit i min trädgård, ja.
Och ja.
Hej, Kerstin.
Hej.
Ordförande i den här kolonistugeföreningen. Jaha, hur har ni det?
Vi har det så bra här och vi firade 90-årsjubileum förra året. Det var så att 1911 så var det en man som var anställd på SJ. Han tyckte att det måste nog bli någonting, någon typ av trädgårdar, koloniområde. Och den här unga mannen, han hette J.E. Pil. Och han var en ung eldsjäl. Och han samlade ihop intresserade människor den 10 januari 1911. Och då bildades den här koloniföreningen.
Så man började mitt i vintern att odla i sin koloniträdgård?
Du vet, man måste planera. Mm. Ja, gör inte du det?
I trädgården?
Ja.
Ja. Jo, allt. Väldigt.
Ja.
Ja. Hur många är ni?
Det är 284 medlemmar.
Då finns det 284 små hus och trädgårdar?
Ja, om det är exakt 284 kan jag inte svara, för några odlar utan hus. Mm. Alltså har en odlingslott.
Mm. Bor ni i husen?
En del kan hon sova över, skulle jag tro. Ska jag berätta för dig vad det kostade här i början?
Mm.
1911, då fick alltså vi möjlighet att starta det här. Eller vi, säger jag. Jag var inte med då.
Nej, jag ser det. Nej.
I alla fall så SJ utlät kolonilotter. Och då var det alltså 150 kvadratmeter. Och det kostade 4 öre per kvadratmeter och år. Det har ändrats lite grann.
Ja, jag förstår det. Mm. Ja, trevligt.
Ja.
Och hur stora är lotterna idag?
Ja, det varierar väl. En del har en lott på 150, en del har 2 lotter och en del har 3.
Oj då.
Och då får man nästan slita ihjäl sig.
Ja, det får man väl även på 150?
Ja, då, det får man. Sen kan jag berätta för dig att den första sommarfesten som var på det här området, det var 1913. Och då hade de en sommarfest, och hur den sommarfesten var, det kan jag inte berätta, för jag
kan fråga ju... Lars-Erik.
Ja, han kanske var här.
Men jag var inte hitbjuden, så jag visste inte det. Nej.
Ja, och den här paviljongen som vi sitter på, den var byggd 1927, men den var kanske inte i exakt det här formatet eller utformningen, utan det har väl förbättrats med åren, men begynnelsen 1927.
Mm.
Och planen kostar, eller heter pilplanen. Och sen har jag en fråga att ställa sen.
Har du det?
Ja.
Jaha, jag trodde du kunde allting.
Ja, visst kan jag.
Vad ska du då fråga för? Nej, men var så snäll och ställ din fråga.
Får jag göra det? Det är nämligen, på pilplanen här så står det träd. Och några säger att det är en pil till åminnelse utav PJ pil som öppnade det här området. Och jag vet inte om det är en pil, men nu vill jag att Lars-Erik svarar på och berättar för oss om det är en pil.
Nu har jag inte varit ute och sitta på den.
Nej, det är ju så nära, det är 10 meter bort. Du har inte orkat det, eller?
Jo då, men det är ju sannolikt en släkting till pilarna, men det är ju oerhört många pilar det finns. Det finns några 100 olika arter att välja på. Det här står ju nära säljen, om jag ser det härifrån.
Ja.
Har lite bredare blad. Lite mer, men det kan mycket väl vara en salixart. Någon form av pil alltså.
Men innan du åker hem kan du väl titta lite närmare?
Självklart ska jag titta på.
Bra.
Mm. Så kan du ge ett tips om hur man sköter. Ja, tack. Jaha, nu har vi frågor. Nu måste vi tack så mycket för den frågan. Nu ska vi gå vidare. Här får jag, som ofta sker, en växt i min hand. Och den ger du mig?
Ja.
Ja, vad vänligt av dig. Den är lite vissen, men som Lars-Erik säger, det brukar vara sånt jag får.
Ja, men den där vissnade långt innan du såg den.
Det är inte möjligt. Jag tyckte det var ganska frisk innan han tog i den.
Vad är det? Du vill veta vad det är?
Ja, vad det är för sjuka på syrenbusken.
Jaha, då ska jag lämna den till Lars-Erik.
Det kan se man på långt håll. Det är syrenbakterios. Det är en bakteriesjukdom alltså. Och då, hur blir man av med den? Ja, det är inte så rasande lätt. Men man ska skära bort alla skadade skott. Och man ska se till att man kommer ner på frisk ved. Och helst ska man göra det i en period när det är ganska torrt. Alltså inte det fuktiga förhållanden. Då kan man styra det här i viss mån. Riktigt så effektivt är det inte, men lite led i att höja hygienen en smula. Och på det sättet kan man balansera av angreppen.
Mm.
Syrenbakterios.
Ja, syrenbakterios. Men för att du ska... jag skulle bara vilja låna den, för att jag kan ju berätta om syrenbakterios. Lita ett kort ögonblick på mig. Det är så att bladen här, många av dem är inte längre gröna, utan de har blivit lite gulgröna och så är det bruna, stora fält och fläckar. Jag ville bara tala om det för att ni ska veta vad vi talar om.
De där fläckarna kan i inledningsskild vara lite oljiga, kännas lite oljiga.
Mm. Jaha, vad gör vi åt detta nu då?
Ja, det är ju tråkigt, för vi har alldeles nyss skurit ner hela buskaget utom några stycken som fick vara kvar. Och sen när allt nya kommer så blir det så där.
Ja, det brukar komma i det sammanhanget alltså.
Aha.
Och då får man klippa bort det där och så förgrenar de sig ytterligare. Och sen kanske man får förglesa ur det här så småningom.
Okej.
Mm. Då får du jobba vidare. Nu ska vi se vart jag ska gå. Där sitter den här och räcker upp handen. Och då kommer jag naturligtvis. Det är alltid trevligt med snälla män.
Jag ska fråga om astersjukan. Vad kommer det, kan man göra någonting åt det, astersjukan?
Ja, det är ju egentligen en jordinfektion. Och det innebär det att man måste byta jord eller flytta på odlingen. Man kan inte odla flera år i följd där. Det är en hel serie av förhållanden som skapar det där, alltså, men det har med jorden att göra. Och det innebär det att antingen byter man jord, och det kan vara ganska besvärligt. Utan det är säkrare att flytta odlingen alltså till en mera jungfrulig plats.
Jag skiftar varje år. Alltså.
Ja, det behöver man göra.
Ja. Och så vill jag fråga om att det är så svårt att odla dill.
Ja, dillen angrips ju dels av dillbladlus. Ja. Och den sitter ju alldeles där bladet lämnar själva skälken. Så små, små gröna. Och de suger ut. Då gulnar de så sakta. Sen kan det också vara skälkbakterios. Och det ser man på skälkarna. Vad som är viktigt när det gäller dill är att den jord man har är näringsrik och välkultiverad. Och att man sår ganska tidigt. Så att dillen hinner igång. Sen tycker jag att det är klokare att så en tidigt och så en dillsådd som man gör kanske, ska vi säga, i slutet på juni eller början på juli. Så man får en sen skörd, den brukar också klara sig ganska bra. Men de två delarna brukar vara vanliga, framförallt i den fritidsmässiga odlingen.
Jag måste få fråga dig en sak. Du har en väldigt tomt här inne.
Ja, 300 kvadratmeter.
Du har det, alltså du kan flytta runt de där astrarna.
Ja, jajamän. Ja, för det. Men det hjälper i alla fall inte alla gånger.
Nej. Men jag förstår aldrig riktigt det där som Lars-Erik säger. Man ska ha på ett ställe så ska man flytta till nästa. Har du öppna landskap som väntar på dig?
Ja, nej.
Men hur gör man? Hur gör man? Det finns väl ingen plats för dem där att flytta runt sådär?
Var det dummast jag har hört?
Ja, ja.
Om man 300 kvadratmeter måste väl ändå finnas plats att olika på olika ställen. Det borde också Ulf Schenkmanis förstå. Han borde det alltså.
Vad kommer så att så många fruktträd vissnar ner i år alltså?
Ja, det, som jag sa redan inledningsvis, här är ingen plats för fruktodling i någon bra miljö alltså. Det ser ju den besvärliga leran som ligger i botten och stänger till lite grann av tillförseln av syre och annat som även roten behöver. Och sen kan det ju variera. Ett problem som jag har haft i senare år, det har varit att hösten har varit lång. Äppelträden, fruktträden har varit i god utveckling. Och så har det nu till blivit kanske 10 grader kallt. Och då är det mycket lätt hänt att det skadas köldmässigt alltså.
Det kan man sköja botten det här också.
Ja, jag förstår det. Det måste ju vara med hänsyn till att vi har sjön så nära och ån flyter igenom här.
Mm. Lycka till nu. Och en dam här vill veta.
Jag skulle vilja fråga just om, jag är ny koloniägare och barken på fruktträden släpper. Har det också med det här att
precis
röra?
Typiskt köldskada. Vanligen brukar de skadorna sitta på sydväst, södra sidan och sydvästsidan av stammen. Och då brukar det bli en spricka först och sen lossna barken.
Precis, ja.
Och då tar man en kniv och skär bort all den bark som sitter löst. Jaha. Och sen skaffar man sig lackbalsam och så smetar man på det där.
Det
kan påverka läkningen i viss mån, övervallningen som man numera säger.
Bra, så ska jag prova.
Du, ny kolonilottsägare, hur är det med detta? Ångrar du dig?
Nej, jag älskar att pöta jorden.
Mm.
Så att det gör jag varje dag nästan.
Du menar det?
Ja, jag tycker så mycket om så. Så när det är så vackert här nere och så har jag ån utanför här borta så att...
Varje dag påtar du?
Ja, nästan varje dag. När jag inte har för ont.
Har du ont?
Ja, lite problem med axlar.
Jaha. Annars kunde jag ge dig min adress.
Ska du bota mig då?
Jaha, då ska jag gå hit. Ja. En dam som gärna vill veta någonting.
Vi har svarta vinbärsbuskar. En enda har blivit alldeles rost. Färgad och det dammar omkring den när man rör på den. Jag undrar vad det kan vara. Och vad man ska göra.
Ja, jag misstänker att grundorsaken till det är ju mjöldagg helt säkert. Som har angripits ganska tidigt. Och det leder ju till sen att bladskrumporna faller av. Det kan leda till bladfall och allt möjligt. Jag tycker så här. Har man buskar som har den här tendensen. Och det kommer igen år från år. Gräv upp de buskarna. Kassera dem och ersätt dem med buskar som är resistenta mot mjöldagg. Det har vi i storklas till exempel och polar.
Ja, det har vi.
Pröva
de
med polar.
Ja, det är storklas.
Ja, pröva de med polar också. De är ju resistenta.
Inte så många år, 6-7 år.
Ja, det är rätt hög ålder för en svart vinbärsbuske av modern typ. Det ska man köpa till lite då och då.
Mm, jag har sett en nya.
Men pröva gärna
på... Du har någon annan uppfattning än Lars-Erik kanske? I så fall är du välkommen.
Ja, den är inte... jo då, men den är inte så gammal. Kanske 6-7 år har vi sett. Och det är storklas.
Ja, men pröva gärna då med polar istället.
Jaha.
Den nya.
Betyder det att den här vänliga damen ska gå ut med spaden och gräva upp sin... storklas.
Ja, som jag sa, att man ska gräva upp, då får man ta sin spade och gräva upp. Det har tolkat alldeles rätt. Så går det till alltså.
Ja, det är bra. Då vet jag vad jag ska göra.
Ja. Ja, jag önskar även dig lycka till. Vi har fler händer i luften och sen skulle jag fråga en man som har kommit hit lite grann om bin, men det var inte dig.
Nej, det var inte jag då. Nej, jag skulle fråga om asterplanter igen. Va? För jag är ju så där, vet du, så jag har ett rutpapper, va? Så att jag vet exakt var blommorna har suttit förra året. Ja. Men ändå så dog de i år, eller vissnade ni?
Ja, så det finns ju flera skäl till att växter vissna. Ja,
för de vissnar redan från plantstadiet. Och...
Vet man bör ju ta reda på om det är jordsjukan eller om det är biorna vissnar. Om det är astersjuka om astrarna vissnar. Ja. Det kan ju finnas flera skäl till att de vissnar. Det kan hänga samman med för lite vatten, för mycket vatten till exempel. Ja. Man har förändrat jordförhållanden en smula. Kanske det till och med är frågan om näringsbrist. Frågan är, har jag grävt ner kompost där i god tid? Har jag förberett jorden väl? Det är massa faktorer. Men talar vi om astersjuka så är det en jordfråga alltså.
Okej, okay. Bra. Tack så mycket.
Jag kommer då, men jag måste bara få fråga en sak. Jag ska gå lite baklänges här för att det är ett högtalare som står där. Och om du kommer fram lite grann. Kurt heter du.
Ja, stämmer bra.
Och du har bin.
Ja, jag är så glad att vara nästan närmaste granne till den här koloniområdet. För jag har min hemma. Vi går bara, säg 100 meter från det här stället där vi står.
Mm, varför är du här då?
Jo, för att jag vill tacka alla kolonisterna för att de finns här. Och sen ska de tacka mig också. Eller snarare mina bin.
För ja, inte för att du är här.
Nej, nej. Utan vi gör ju ett jättefint jobb tillsammans, därför att tack vare mina bin så blir det så stora fina hallon här i trädgården, eller hur?
Jaha, så där. Många bikupor?
Ja, här hemma har jag 20 stycken och sen har jag 6 bigårdar till runt om i nejden. Så jag har inte det här som en bisyssla, utan det är faktiskt en del av min huvudsyssla.
Ja. Du, gör du nytta?
Det tycker jag. Och vi skulle behöva flera som gör nytta, för vi har alldeles för lite bin i Sverige. För att de binas största jobb görs ju ute i pollineringslandskapet. Medan vi biodlare får ta hand om, säg 10-20% av inkomsten. Så får övriga ta del av resten, 80-90%. För att där görs jobbet, den ekonomiska insatsen.
Ja. Ska vi ha svensk honung?
Ja, för de argentinska binen har ju nästan aldrig varit här och pollinerat några hallon i den här trädgården, vad jag vet.
Nej, men ja.
Och det är en anledning. Men nu är det tyvärr så att vi är för få biodlare. Vi behöver flera. Så därför kan man ju ta kontakt med Biodlarnas Riksförbund, SBR.
Mm. Men vad menade du med att de argentinska bina inte har varit här? Är det ett krav för ett bi att bege sig till Sverige?
Nej, men vi ska veta det när vi väljer honung på hyllan. Att vi tar den svenska burken, för där har de svenska bina varit ute och pollinerat i det svenska landskapet. Hallon och blåbär och så vidare.
Ja. Jo, jag förstår vad du menar. Jaha, trevligt. Och du har...
Jag tänkte förära herrarna Samuelsson och Schenkman i varsin honungsburk. Och det är av olika anledningar. Men en kanske är väldigt speciell. Man blir så len i munnen.
Du kan du ge... Skulle du vilja ha vänligheten att ge bägge burkarna till Lars-Erik?
Ja. Demokratiskt så får ni
varsin. Har du ingen honung med för mycket arga bil så ge Ulf den.
Tack snälla. Nu ska vi se. Här hade vi en dam här och sen har vi er. Jag kommer.
Jag var inne i mitt växthus och hämtade de här bladen. Det är blad ifrån en tomatplanta. Jag tror att det är någon brist. Skulle gärna vilja veta vad det här är.
Mm.
Jag har en fråga till. Kan jag ställa den efter sen jag fått svaret? Eller?
Ja, om du fortfarande vill.
Ja, det vill jag. Vi har ett litet ställe uppe i Bergslagen, där är det zon 5, och jag skulle vilja sätta ett äppelträd där, en höstfrukt. Vad ska jag hitta på då?
Ja, då tycker jag du ska välja Silva. Ja, den är ju mycket, mycket härlig och frisk.
Ja, vad bra.
Den har lite av stenbocksblod i sina gener också. Och det är ju mycket härlig och fin.
Är den god också?
Mycket god.
Ja.
Sen när man ska lämna nummer två så är det naturligtvis Oranje.
Ja.
Men där någonstans bör det ligga.
Okay.
Nu ska jag gå ifrån dig ett ögonblick för jag måste lämna detta till Lars-Erik. Här får du, det är en lämplig blomma till dig. Jo, det var något annat jag tänkte på. Jo, biodlaren, det fick jag reda på. Han bör ju presenteras. Han heter inte bara Kurt, han heter Kurt Larsson. Han är en trevlig man.
Bladmögel finns det på den här. Bladmögel, den är ju en potatisväxt det här.
Jag trodde att det var magnesiumbrist. Nej. Eller järnbrist eller någonting sådant.
Nej, det är det inte.
Bladmögel.
Ja, då, det ser man på spetsarna här som är bruna i kanterna. Ja. Det är typiskt. Förekommer ibland, beroende lite på vilken sort man väljer, beroende lite på fuktighetsförhållandena i växthuset och annat, eller som man har dem i.
Det är dansk export, tror jag den heter.
Ja, den är lite känslig. Ja.
Okay.
Mm. Men vad gör man åt detta då?
Ja, i det här läget är det ju inte mycket att göra vid det.
Nej.
Det är ju skörden är ju på
avtagande. Ja, det är sent på säsongen.
Vad jag tycker är viktigt när det gäller växthusodling är att man byter jord ganska regelbundet i växthuset. Och då är det frågan om att gräva bort ett sparstick ungefär i bäddarna. Och ersätta det med jord ifrån kanske grönsakslandet och blanda upp det med mullämnen. Gärna kompost om man är lycklig nog att ha en sådan.
Ja, då vet jag vad jag ska göra till nästa år.
Tycker jag väl.
Till nästa år, du ska börja idag.
Man kan göra, nej det ska man inte göra. Man kan göra förarbetet i höst alltså.
Jag har vem, damen eller herrn?
Jag tror att det gäller trädbeskärning. Och jag har hört senvinter har varit bra och beskärer äppleträn och päronträn. Nu hörde jag på radion här för ett par veckor sedan att juli, augusti, september skulle man skära fruktträn. Varför denna omändring?
Ja, det är så här att om man tittar på beskärning så var det ju så att tidigare så var det noga att hitta arbete under vissa tider på året. Och då var beskärningsarbetet givetvis bra att göra på vintern. Så fungerar det. Sen tycker jag det att man kan inte säga rent av för hela landet att man ska beskära i augusti eller september. Det beror precis var man bor i landet. Bor man i de kallare lägen så är det väldigt oklokt att beskära så pass sent på sommaren. För då kan man få en mycket kort och mycket, mycket örtartad skottbildning som lätt fryser. Så det, bor man i Örebro-trakten är det nog ganska bra att skära sådär fram i augusti-september. Då ser man ju rätt bra hur bladen utvecklade. Inte så dumt.
Men då är ju frukten kvar på trädet.
Ja, det är ju det som är lite av problemet. Mm. Sen kan man ju också skilja mellan den beskärning som är uppbyggnadsperiod för trädet. Mm. Då siktar man ju inte så mycket på frukten utan då gäller det att forma trädet och skapa det så att det blir glest med grenar. De blir grova. Sen har man de då åldriga träden med frukt. Skörda först för allt i världen.
Ja. Mm. Ja. Lycka till också där, säger jag. Men det behöver man inte till koloniträdgårdsinnehavare. De är så duktiga. Är det någon som har en nödfråga? Vi har någon minut kvar. Någon som behöver veta vad man ska göra i eftermiddag? Nej, ni vet själva vad ni ska göra. Jaha, är du säker på att du hinner ställa frågan då? Den kortaste du har...
Jag skulle bara tala om för dem som inte vet att det är 30 meter ner till fast mark. För det var minst motorväg här för, men det gick inte på den delen. 30 meter till fast mark.
Jaha, behöver man veta det när man ska beskära?
Nej, det kanske inte behövs. Men det är många som inte vet det förut.
Nej, det är bra. Tack för hjälpen. Jaha, då är det så att vi alldeles strax måste avbryta detta. Och jag tackar så väldigt mycket er som är här för alla era frågor och er trivsamma närvaro. Jätteroligt att komma till kolonistugområdet. Nu blir det väl inte något mer i år, men nästa år är vi på något annat ställe. Åh, vad roligt det är. Och nästa lördag, då är vi där ingen tror att det växer något. Vi är i Pajala. Ja, tack så förfärligt mycket för idag. Tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs alltså igen nästa lördag. God middag.
Ja, det sa Ulf Schenkmanis och han och Lars-Erik Samuelsson är tillbaka nästa lördag. Repris av dagens program är natt mot tisdag 5:00 på natten och på onsdag 5:00 11:00. Sveriges Radio P1, klockan är 12:30.